Harlequin presenterar Frihet, jämlikhet och kärlek av Elizabeth Rolls. Översättning Monica Sjöstedt, inläst av mig Cecilia Lindfors. Dedikation. Till mina två redaktörer. Linda, som arbetade med mig i över 20 år och påbörjade den här boken tillsammans med mig. Och Sheila, som har tagit sig an mig med öppet sinne och hjälpt mig att avsluta den. Tack till er båda för tålamod, expertis och gott humör. Prolog. Bloomsbury Square, London, julafton 1803. Catherine Carshalton vilade pannan mot den kalla fönsterrutan i sitt sovrum. Stora mjuka snöflingor virvlade ner i trädgården utanför hennes fars hus på Bloomsbury Square. Det ansågs allmänt vara ett mycket fint hus, luxuöst, med alla moderna bekvämligheter som en man med förmögenhet och ställning i city kunde önska. Allt var av högsta kvalitet, utan att det sparats in på någonting. Till och med tjänstefolkets livréer översållades av snörmakerier i guld. Kit ansåg att det var det pråligaste huset i London. Hennes eget sovrum var enormt, målat i vitt och allra ljusaste äggskalsblått med guldfärgade gipsornament som glänste i lampskenet. En vacker axminstermatta täckte golvet och förhängen i samma äggskalsblå nyans dekorerade med snörmakerier i guld som mätte sig med lakejernas omgärdade sängen. Det var en förgylld bur. För en månad sen hade hon trott att hon skulle kunna fly ut ur buren för alltid. Hon hade accepterat att hon var tvungen att ingå ett konvenansäktenskap med Lord Martin Lacey för att uppnå det målet. Men nu var hennes trolovning bruten och hennes hjärta krossat. Hon visste inte riktigt hur det kom sig. Kärlek hade aldrig varit någon del av uppgörelsen som deras föräldrar ingått beträffande Lord Martin Lacey, yngste sonen till en hertig och en slavägares dotter. Hon blinkade bort de dumma meningslösa tårarna som vällde fram. Hon hade gjort det enda möjliga när hon bröt trolovningen. Martin var förlorad för henne och inga tårar kunde få tillbaka honom eller lindra den oläkta sorgen i hennes hjärta. Hon stirrade ut på snön. Hennes fingrar sökte sig till det bleknande blåmärket på kinden. Resultatet av hennes fars vrede när hon berättade att trolovningen var bruten. Hon hade knappt fått lov att lämna sin våning de senaste 3 veckorna, än mindre huset. Det här var inte första gången hon fick uppleva hur begränsande det var att vara kvinna. Men nu tog dessa begränsningar hårt på henne. När jag blir fri från den här snaran svär jag på min mors grav att aldrig underordna mig en man igen. Om mindre än 3 månader skulle hon fylla 21. Lagligt fri från sin fars förmyndarskap. Hon skulle inte längre vara hans egendom som han kunde göra sig av med eller bestraffa som han behagade. Hon behövde en plan. Inte ens efter att hon fyllt 21 skulle någon av tjänstefolket våga hjälpa henne. Eller låtsas att de inte såg om hon försökte ge sig av. Hon måste agera så fort som möjligt. Imorgon, efter kyrkan. Det var hennes chans att prata med den enda personen som kunde hjälpa henne när tiden var inne. Om hon bara kunde smita undan i trängseln när församlingen bröt upp. Ett par minuters försprång skulle räcka. Hon skulle acceptera att hon oundvikligen skulle få ett kokstryk efteråt. För första gången någonsin var hon tacksam över att hennes fars vän och affärskollega Mr. Lucius Winthrop var närvarande vid middagen. Hon avskydde Winthrop. Enligt Mr. Winthrop skulle en kvinna bara tycka vad hennes manliga släktingar sa åt henne att tycka, om hon måste tycka något alls. Hon kunde litanian av hur en riktig kvinna skulle vara. Underordnad, foglig, undergiven, tystlåten. Precis som hennes far krävde. Så hon hade gömt sig bakom en medgörlig mask och bitit ihop tänderna. När Winthrop lovordade fromhet som en berömvärd egenskap hos en ung dam smålog hon blygt. Kommer ni besöka gudstjänsten tillsammans med oss imorgon, sir? Winthrop hade kromat sig. Självfallet, min kära Catherine, en mycket viktig sedvänja för en ung kvinna, om jag så får säga.